Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå! Oj, Jack, har du fått covid?
Ja, kanske. Jag vet inte var. Jag är sjuk. Det är så jävla ovärdigt. Och det tog 3 dagar innan jag fattade. Jag sprang på som vanligt och sådär. Och sen tyckte jag så att nu är pollenhalterna högre än någonsin. Men så kollade jag att de hade gått ner. Och så förstod jag att jag blir lite sjuk här nu.
Jaha. Mm. Ska vi hälsa välkomna?
Ja, det gör vi.
537. Varmt välkomna ska vara till Pappapodden. Där vi alltså är lite då småsjuka. Men alltså, är det bara en vanlig liksom en liten lätt förkylning? För det låter ju inte så under isen.
Nej, det är en helt värdelös grej. För att jag kan inte göra någonting som jag tycker är kul. Men jag kan göra allting som jag tycker är tråkigt, om du fattar.
Ja, jag fattar. Du kan inte träna, men du kan...
Nej, jag kan inte träna och jag skulle vara bastuvärd idag. Idag var det så här riktigt chill. I vintras när jag var bastuvärd så var det ganska liksom hysteriskt tryck på bastun. Men nu är det bara liksom att man solar på bryggan, svalkar sig i vattnet och bastar i bastun. Och jag har inte kunnat... Alltså jag hinner ju liksom aldrig basta nu för tiden. Så att jag längtar efter det som fan. Men nu kände jag inte för alls. Min svåger som jag skulle vara bastuvärd tillsammans med kunde ta det själv då. Så att det, jag kan inte göra det roliga. Jag kan inte träna. Men jag kan städa, jag kan diska, jag kan ta hand om barn och så vidare.
Men vilken svåger är det som du delar på ansvar med? Alltså är det
Erik,
Minnas?
Ja, exakt.
Ja, såklart. Vad bra att du har hookat upp honom på det där gigget.
Ja, vi har hookat upp varandra faktiskt. Ja. Han har varit med i många år. Mm.
Jaha.
Så det är ju väldigt dumt. Jag kom hem igår från cheerleading jag ska släppa in dig snart. Du har gjort en mycket längre resa än jag. Jag åkte från Rosvalla i Nyköping som vanligt. Men jag åkte från Rosvalla och kände liksom hur dålig jag var. Och liksom sprang till termometern.
Ja.
Febrigt i dubbel bemärkelse trodde
jag.
Jag såg så mycket fram emot att kunna liksom hålla upp den där triumfatoriskt. Mm. Att liksom, gud vad tappig jag varit. Jag har nästan inte pratat om att jag riser hela dagen. Mm. Men kolla här, jag är liksom 39,3 och alla bara oj, gå och lägg dig du.
Mm.
Nu blev det att jag hade 36,6 och inte pratade så mycket om tempen, men pratade om att jag inte känner mig 100.
Ja, men du tog ändå upp det att du inte känner 100, för det kunde du inte hålla.
Jag gjorde det ändå, för att de verkade så harmoniska så att jag gick och la mig klockan typ 9. Men det som föregick den här åka hem till termometern-grejen, det var att vi var på SM i cheerleading i Rosvalla, som är en stor träningsanläggning i Nyköping. Vi är ofta där, Iris tävlar ofta där, hon hade RM där, alltså riksmästerskapen.
Och det är ganska bra att du har släkt där ju.
Ja, verkligen. Iris faktiskt tog med sina käraste lagkamrater, för de skulle vara i hallen 7.30 på morgonen.
Ja.
Det är ganska jobbigt för folk som bor i Stockholm. Ja, nu knäcker han en öl.
Söndagsölen. Brattsystemet har jag infört.
Ja, men kan man säga söndags eller liksom spelar det någon roll vad det är för veckodag om det inmundigas varje veckodag? Eller är det någon skillnad på liksom torsdagsölen och söndagsölen?
Nej, det är väl en semantisk skillnad bara, tror jag.
Okej. Okay. Mm. Ja. Iris tog med två kompisar som hon hade som fick bo hos Moa då. Jaha. Så jag skjutsade ner dem på fredagen så de inte hade lika långt. De behövde bara gå upp klockan 5. Man ska fixa speciellt med frisyr och sådär. De som var i Stockholm behövde ju gå upp vid 4:15 istället.
Ja, jag vet ju. Jag har ju sett den här cheerleading-serien som gick där, så jag vet ju lite vad det innebär.
Ja, men till exempel innebär det då att man ska så här, spraya upp sitt hår och att man måste göra det kvällen innan och sen fortsätta på morgonen och locka och fixa och feja.
Det är ju härligt, för det är ju som en reminiscens från våran barndom där med alla tjejer som, och det var även killarna som skulle spraya luggen och den skulle stå utav helvete.
Ja, visst. Ja, men jag använder fortfarande hårspray.
Men du dricker den ju.
Ja, det har jag gjort. Det var refill. Kuddar. Men jag använder det med hår. Inte, det är ovanligt eller?
Nej, ja, det tror jag inte. Alltså det är väl bra om man ska fixera saker.
Ja, jag kammar till med en lugg och sen så fixerar jag det helt enkelt. Ja.
Jag tror men, det är inte ovanligt.
Nej, alltså det finns ju nästan varenda affär som man går in i hårspray, så att det måste användas av fler än cheerleaders. Fast barnen använder inte så mycket. Det viktigaste produkten är gelé, och det använder inte jag. Det använder jag i mellanstadiet.
Hårvård, alltså jag använder ju såna här, heter typ texture maker eller ocean spray, alltså som ger lite sådär att man har badat i saltvatten.
Det vet alla lyssnare.
Så man har lite stadga.
Ja, om man inte vet det och att man inte ska skaka din vänster hand, då är man ingen lyssnare.
Nej, precis, så är det.
Nej. Men men så nu var det SM, säger jag, men det är för att man ska förstå vad det är. Det har inte SM-status, så det är NM heter det då. Nationsmästerskap.
Okay.
Så det är folk då från Ystad till Haparanda, olika cheerleaders.
Mm. Fattar ni när de har gått upp då? Haparandaborna, om de ska fixa håret.
Ja, fy fan. Ja. Ja, dock så tror jag tror inte det var någon från Haparanda. Det var någon från Luleå, det var någon från Skellefteå och sådär. Så att det var väl representerat. Och det fanns folk från Ystad och Helsingborg. Och, ja, det får man nästan anta. Mm. Men grejen var att Iris lag skulle vara först.
Annars så vet jag ju vad Haparanda-laget heter.
Vad heter
det i alla fall? Hopparanda.
Ja, ja, absolut. Mm. Ja, ganska bra. Iris började 10:10 då.
Mm.
Så hon var först ut. Och det var ju också en jävla tråkig grej med att vara sjuk. Att jag åkte och lämnade i Rosvalla 7:30. Och bakom Rosvalla finns ett väldigt bra gym.
Mm.
Så skulle jag gå och köra ett pass, men kände direkt att det inte funkade. Så jag bara hängde på gymmet och gjorde typ lite biceps curls i 2,5 timmar tills det var dags att gå till.
Så här som folk som man ibland ser på gymmet är alltid när de är på gymmet, bara står och hänger lite och gör lite grejer.
Ja, så prövar någon maskin, bara den här ser kul ut. Nej, den var inte så kul typ.
Det är väldigt många som fastnar i scrollande också, har jag sett. Alltså att de kör ett set.
Mm.
Eller vad säger jag? Jo, de kör ett set och sen så liksom, kanske inte vet jag, 15 repetitioner. Sen sätter de sig med mobilen, vilket är det värsta man kan göra, för att då fastnar man ju. Och så blir liksom vilan blir ju hur lång som helst då, för att de liksom fastnar i något evinnerligt scrollande.
Ja, när man kan scrolla länge som helst. Ibland är det ju påkallat, alltså Styrkelyftare kan ju vila upp till 10 minuter mellan lyft. Men lite hobbygymmande, då ska det vara tätare än så mellan seten, tycker jag.
Ja, det tycker jag.
Men sen, det var ju fantastiskt kul att se Iris förstås. De gjorde en hit zero. Mm. Vilket betyder att de inte gjorde några misstag.
Oj.
Ja, så det var kul. Och ändå så hade de inget fekt program, utan det var modigt och sådär. Och jag vet inte hur långt det kan ha varit. Kan ha varit 2,5-3 minuter eller något sånt där är det väl.
Mm.
Och då var klockan alltså 10:13. Och vi var jättestolta. Det har, alltså, det har gått en liten så här, utvecklingskurva. Att jag minns när jag började gå på Iris cheerleading-tävlingar. Mm. Då grät jag som fan. Och jag la upp bilder på hur söt hon var med sina tävlingskläder och sin frisyr. Och skrev att det var så pinsamt för henne att jag grät så mycket och sådär.
Just det.
Sen nästa utvecklingssteg var att jag mest grät. Alltså jag kom på att jag inte grät till det som var gulligt, utan till det som var riktigt bra. Att det blev lite mindre sympatiskt då.
Mm.
Att jag grät liksom mindre till typ Iris M1-lag än till vad jag gjorde till de som var riktigt, riktigt bra liksom på de som representerade Sverige och sådär.
Just det.
Då grät jag av begåvningen.
Men jag hade ju en gammal gymnasieklasskompis. Hon var ju ett tag typ såhär förbundskapten och sådär.
Okej.
Okay. Ja, visst.
Grät du då?
När jag fick reda på det?
Ja.
Ja, då grät jag.
Ja, nej, men så där, alltså, så då blev det lite mindre sympatiskt och lite mindre Instagram-bild. Jag lade inte upp någon där det var så här, kolla, vad jag, nu har jag helt söndergråten för att det var en 17-årig tjej här som var så sjukt duktig partnerstant. Och hoppade jättehögt och gjorde en kvadruppelsalto. Men det som
är det
nu,
någonting som i den här amerikanska, den här serien som gick för några år sedan, som blev så hypad, cheerleading-serien, att det är de här manliga homosexuella killarna som är jättestarka, som är någon slags bas grund.
Ja, det finns ju inte i cheerleading, men i partner stunt och group stunt.
Okay.
Och det finns ju en sån kille som är lite känd som var med i ett stort porträtt i DN till och med, som tävlar för Finland nu. Uh-huh. Som heter Tobias någonting. Han var friidrottare, alltså, och han är med i senaste Ruben Östlund-filmen och spelar alltså typ modellscout. Han är överallt. Och han, Tobias Torvid heter han.
Mm-hmm.
Jag träffar honom, och du har säkert också träffat honom, för att han var ambassadör för Bearbells och sådär.
Mm-hmm.
Och han är typ 2 meter lång, jättemuskulös, väldigt gay, otroligt karismatisk och väldigt, väldigt mycket. Mm. Och alltså som typ, jag vet inte, 27-åring börjar han med cheerleading. Och nu har han flyttat till Finland och är professionell cheerleader.
Men alltså han är inte finne?
Nej, han är svensk alltså. Mm. Och han är sån, exakt sån som du beskrev, en jättestark bas.
Men kan man liksom, är det så att det är som tango, att cheerleading är så stor i Finland, så att om man vill bli någonting, då är det liksom Finland eller USA som gäller?
Faktiskt ingen aning. Mm. Det känns ju otippat att om man åker till Finland så ska man kunna göra en välbetald karriär på det där. Men när man, han har lyckats, så han har vänt friidrotten ryggen och sådär. Han var ganska duktig friidrottare, tror jag. Nej, men det som har hänt nu är att från då att jag tyckte att Iris var så fin så jag ville gråta, till att jag tyckte att de äldre var så duktiga så jag ville gråta, till att jag nu sitter och gråter av typ tristess och känner att jag vill döda någon.
Men vadå? 10:15 sa du att det där programmet var över, och sen då? Vad hände sen då?
Ja, men sen så var det ju Iris lag, jättekul.
Ja.
Sen kom några fler lag, jättekul. Adrian är ju dock så här, sköter sig, alltså för att vara en ettåring så sköter han sig okej. Okay. Mm. Men ändå jobbigt att sitta liksom helt inträngd i såna här hemska, du vet, fällstolar. Mm. Av sämsta sort.
Ja.
På en hockeyarena. Och sen så det var, vi satt där från 10:10. Nej, vi kom ju in tidigare. 10:10.
Mm.
Till 20:06.
På kvällen?
Ja. Vi satt där alltså i 8,5 timme.
Sjukast jag hört.
Så det var 40 minuters lunchpaus. Och då var det så bra att mitt emot, på andra sidan gatan, bara spelade en av mina systersöner en fotbollsmatch som jag kunde kolla på också. Han var, jag har förstått, alltså jag har inte tänkt med så mycket vid fotboll, men jag förstod att det var ett ideal att man skulle se jävligt sur ut om man spelade fotboll.
Ja.
Är det så, eller bara för min systerson?
Jag känner inte igen det riktigt, men
alltså Moa sa det att han, alltså hans ideal är att se så där sur ut.
Okej.
Okay. Att även se sur ut om man gör en målgivande assist eller kanske ett mål och så där.
Jag vet ju inte alltså, längre eftersom jag inte spenderar 8,5 timmar och tittar på mina barn när de gör saker.
Nej. Nej, men så att 8,5 timmar då minus 40 minuter. Så ja, men nästan 8 timmar en hel arbetsdag och då med en ettåring också. Det var fan det sjukaste jag varit med om. Alltså jag är en sån här person som är så obehagligt kontrollerad av mig så att jag aldrig någonsin kunnat somna. Jag har aldrig somnat i soffan som Sara gör typ varje kväll. Utan alltså hur trött jag än är så måste jag typ så här som en hund så här välja ut, nej hundar kan vi sova var som helst. Nej, men du vet jag måste välja ut min lägerplats och göra det som ett medvetet val. Men jag somnade sittande.
Alltså i den där hallen?
Ja, på en sån här otroligt obehaglig klaffstol bland alla människor. Och utan något
med
nackstöd.
Med
Adrian? Ja, ja visst.
Sov han också då eller?
Nej men alltså jag hade väl, Adrian var väl på, alltså hos Sara just då.
Ja.
Som tur var. Nej men det var det sjukt. Alltså nu ska jag säga det. Alla som var där, det är ju fantastiskt. Det är ju, folk är jätteduktiga. De har gjort en väldigt, väldigt ansträngning. Det var väldigt fint att se. Alltså det var ju väldigt många tjejer som grät däremot. De grät för att de var lättade, för att de var lyckliga, för att de hade, det hade gått dåligt, för att det hade gått bra, för att deras lag ska splittras, allt möjligt. Det här tycker jag är starka känslor. Man kunde hitta så här väldigt många fina ögonblick såklart. Men att sitta, alltså du vet, man har ju varit med någon gång om kanske såhär, oj vilken jävla mastodont teaterföreställning jag ska gå på nu, den är 3 timmar, hur ska jag överleva? Och sen har man ju också blivit sämre och sämre på det i takt med att man har fått en mer och mer förstörd hjärna av att den har blivit fragmentiserad av alla sociala plattformar och sånt där. Men nu då liksom att sitta över 8 timmar, det var det var en konstigaste jag varit med om. Och det som nästan var, Jakob Lapidus som du känner, han såg mig, han bara, stackare mannen, du ser helt förstörd ut. Och han kände likadant, han var helt förstörd också.
Han var också där i 8,5 timme.
Ja.
Men måste ni vara där i 8,5 timme?
Nej, men jag tror att vanligtvis, alltså anledningen till att det inte har blivit 8,5 timme förut är att man kanske har lite mer flax. Alltså ens barn kanske börjar 12, då är det 6,5 timme istället.
Ja, men varför måste ni sitta kvar? Vad var det som hände? Hade hon flera tävlingar under dagen?
Eller? Det var prisutdelning och sådär. Som man inte vill missa. Ja. Och sen så vill vi köra hem henne till Stockholm också.
Ja, ja. Mm.
Ja, nej. Så att jag lägger inte upp några Instagram-bilder här.
För jag vet
längre.
Att Manne, för jag frågade honom lite nu så här, hur kommer du till matchen och så här, men de åker ju tillsammans nu med pendeltåg och bussar och sådär, laget liksom. Jaha, tar ju sig till olika ställen ihop liksom.
Ja.
Och åker till hem tillsammans och sådär. Så det verkar funka skitbra.
Ja, folk kör inte i sina egna bilar till träningarna där och matcherna.
Det verkar inte så längre, jag vet inte. Jag har ju liksom, sen jag har ju sålde min bil, då har jag ju varit helt bortkopplad. Och sen jag skilde mig så har jag också varit helt bortkopplad varannan vecka. Och då har jag liksom, jag vet inte, jag har bara varit lite bortkopplad. Och sen så vet
man har
jag
ju varit med om en del bortkopplade barn som, alltså som har skjutsat deras barn i några år.
Ja.
Utan att deras föräldrar märker det.
Ja, ja, men som jag förstår det nu så är det att han åker pendeltåg. Det märkte jag ju, var någon kväll när han liksom ringde och var typ i Flemingsberg vid typ 11 på kvällen för de hade haft någon match och var på väg hem ett gäng med pendeltåget. Då, okej, tänkte jag då. Men det gick bra.
Ja, bra. Nej, men det kanske man borde göra. Nej, alltså jag vill ju vara med om det där. Det är bara, jag tror inte någon... Jo, i och för sig, Moa berättade då, min syster, när vi kollade på fotbollsmatchen. Hon pekade på en tränare som stod där och berättade att han tränar barnen helt ideellt 5 gånger i veckan.
Mm.
Alltså, alltså han jobbar och sen är det hela hans liv. Det är väl så han träffar sitt eget barn också. Men 5 gånger i veckan, det är väl det sjukaste. Det näst sjukaste är att vara på cheerleading-tävling på hemska klappstolar i en ishockeyarena i 8,5 timmar.
Men där vet jag att det finns ju vissa män som... att det lite grann går in under samma kategori som att bära upp, som vi pratade om förra veckan, var det väl, bära upp däcken på vinden och, eller du vet, vika tvätt och sådär, att det liksom är
försvinna.
Ett jävligt skönt sätt att försvinna på, för att man får typ hålla på och skrika och det är fotboll och det är så här snus och man får spotta lite och typ sådär.
Ja, men hur hemskt har man det liksom hemma så att man vill försvinna 5 gånger i veckan?
Ja, jag vet inte. Jag tror, jag vet inte, jag har skilt mig.
Ja. Ja, men du har aldrig varit fotbollstränare heller.
Nej, det var kanske därför jag skilde mig. Jag kanske skulle, det kanske är de alternativen man...
Jag har ju varit friidrottstränare, men där var det ju faktiskt en del som... var väldigt få totalt sett, men en del som gjorde karriär och sådär. Alltså...
Det var faktiskt en del som skilde sig och fortsatte vara friidrottstränare.
Ja, nej men det, många som, alltså man gick så jävla mycket utbildningar. Jag var ju bara med typ ett halvår, men gick väl liksom en helgutbildning och några kliniker och sånt där. Så att en del som liksom börjar som 37-åringar och inte har någon koppling till friidrotten blir sen typ så 10 år senare kastexperter och helt oumbärliga och avlönade.
Men vad hände med din friidrottstränarkarriär? Var det barnen som droppade av?
Nej, men jag kände ju, jag kunde ju om jag ville fortsätta när RUT slutade, men jag tyckte att det hade känts för märkligt.
Ja, och spenderar liksom massa tid på friidrottsarenan, ja, där ingen av dina barn är, och sen så spenderar 8,5 timmar på helgen med att titta på dem. Ja, det hade ju varit märkligt.
Det hade varit lite märkligt, ja.
Då hade jag nog rekommenderat skilsmässa i det läget.
Ja.
Ja, okej. Okay. Så att du har gått från...
Nej, det är en dålig flykt också med cheerleading, eftersom man sitter ju alltså, med sin familj då förmodligen 8,5 timmar.
Ja, just det. Ja, men det var väl där tränar...
Vi råkade dock äta, vi åt inte lunch tillsammans. Det var lite roligt för att Sara och Rut och Adrian gick avvek lite tidigare än jag från fotbollsmatchen för att gå in och käka lunch i Rosvalla i hallen. Sen gick jag också in och käkade lunch. Och sen så upptäckte vi att vi var på olika lunchrestauranger som låg precis bredvid varandra. Så där vi tog en paus från där i 20 minuter.
Skilsmässa kom inte upp på bordet i alla fall, det var ju skönt.
Ja. Absolut.
Okej, okay, men så du har gått från alltså att gråta av hänförelse först för Iris, att hon är så söt, sen för prestationer hos de liksom äldre semi till professionella utövarna, till att nu gråta av liksom vantrivsel och kryp i kroppen och ta mig härifrån känslan.
Exakt så. Och det var roligt också för att spikern som är jätteduktig, det är alltid samma spiker. Man märkte att han också kände exakt samma sak, fast han ändå var avlönad och hade en uppgift liksom. Att han var liksom så här, att han inte pallade mer. Det var för långt tävling.
Det var liksom slutet så.
Att han lät allt mer sammanbiten och typ så här började bli otrevlig under prisutdelningen mot folk som var på golvet så här. När man har fått sitt pris, när kategorin som man tillhör har fått pris, så behöver man inte vara kvar på golvet, då går man ut på läktaren. Så går det lite fortare och så kommer vi härifrån.
Någon jävla gång.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Åh, oh, herregud. Jag har ju också varit på en resa.
Ja, det har du verkligen.
Jag har ju varit då med Air Tours på ett hotell som heter Amada Colossos på nordöstra Rhodos.
Då måste jag se var jag var på Rhodos då, så vi kan se om vi var på samma ställe.
Ja, jag var ju då i Faliraki.
Jag var överallt, för att jag cyklade ju över hela.
Ja, jag var strax norr om Faliraki.
Ja.
Eller liksom mellan Faliraki och Rhodos stad liksom. På en resa då med, och det var ju förra veckan så beskrev jag ju milstolpen, eller var förra veckan som jag beskrev milstolpen.
Jag var på norra sidan, nordöst.
Ja, var det också det? Ja, men det var ju där jag var också typ.
Ja. Ja, jag var bara lite söder om dig. Afando. Ja.
Okej. Okay. Var det söder om Faliraki?
Ja, exakt. Väldigt nära.
Ja, jag var lite norr om Faliraki.
Jag cyklade förbi Faliraki.
Jag sprang faktiskt ute en gång, och då sprang jag, det var typ 3 kilometer in till Faliraki downtown från vårt hotell. Så jag sprang dit och tillbaka en dag.
Ja.
Så 3 kilometer norr om Faliraki stad bodde jag, om man nu ska liksom ringa in det lite grann.
Ja, det har vi verkligen gjort nu.
Ja, nu har jag verkligen ringat in det. Väl, ja, men i alla fall. Och sen, då var jag där, och jag beskrev ju för 2 veckor sedan hur det var en milstolpe att jag höll i det första släktfikat själv.
Ja, det var ju verkligen stort.
Ja, att det liksom är så här. Ja, men i samband med liksom nu när man lever här varannan vecka livet, så är det ju helt plötsligt saker som hänger på en själv. Och nu är det, och det här är ju också första sommaren då när det kommer vara, när jag kommer liksom ha semesterveckor själv med barnen. Och det fick jag ju liksom nu en försmak av då på den här resan. Och jag var ju ja, dels har jag ju varit lite skakig sist, det beskrev vi förra veckan, den här lite identitetskris, vem är jag, du vet så här, jag är pappa varannan vecka, jag är någon slags 20-årig drifter varannan vecka, och så här, vem är jag, någonstans där i mitten, och så att jag var liksom, jag var tvungen att chatta lite med min, jag har ju var hos min psykolog där, eller min psykolog, alltså våran parterapeut, som hon och jag har gått lite gång, jag var hos henne någon gång, chattade lite med henne innan, vi pratade ganska mycket om den sunda vuxne som man har inom sig. Att man ska
vänta,
liksom...
vänta, det här, jag måste bara fastna med dig. Du var hos parterapeuten. Dels är det ju spännande att du var sen, fast utan din hälft. Jag vågar inte säga bättre heller. Någon annan får avgöra vem som är bäst.
Nej, men jag
men att du chattade varandra med henne innan.
Ja, men alltså, för att både jag och Li har ju träffat henne. Ja, nej, inte på chattningarna. Men både jag och Li har ju varit hos henne separat i samband med separationen. Och då så var ju Li hos henne lite i vintras när det var som stökigast. Och då kände jag nu att det var så här, men i och med den här splittringen i mig och att det var så jobbigt, så bara, gud, hon har erfarenhet av sånt här. Jag måste gå dit och prata lite med henne och få lite verktyg. Och då i alla fall så hade vi ett snack om den sunde vuxne. Alltså att man ska hitta den sunde vuxne i sig själv. Alltså man har ju någon sån där ändå duktig person i sig som vet lite grann vad man borde av och vad som är bäst för en. Och då ska man liksom försöka hitta och föra en dialog med sin sunde vuxne, så att säga.
När det vet känns du det?
Vet jag det? Eller vad menar du?
Nej, vet du vem din sunde vuxna är?
Nej, men man vet ju så här, ska jag dricka 3 stora glas sprit och men alltså så här, alltså när man får liksom lite så här lätta ångestskov och så här lite förvirrad, vem är jag, vad vill jag? Då finns det ju ändå så här, om man tittar in i sig själv, så finns det vissa grejer som är så här, ja, men det här mår jag bra av. Och det här mår jag liksom inte bra av.
Det är
och
det här... svårare, det är ju lätt om det är så här, ska jag betala en räkning eller dricka 3 glas sprit? Det är ju ganska lätt. Så
jo, men
vem som helst inser vem som är. Men det är svårare liksom så här, ska jag diska eller dricka 2 folköl och lyssna på en bra skiva?
Det handlar inte om mer om sånt, det handlar väl mer så här om typ, jag menar i mitt fall så, min stora grej är ju, och det har ju varit som en följetong i podden, alltså sån här ensamhetsrädslan för att vara ensam. Alltså för mig är det så här att det kan ge upphov till ganska stor ångest när jag känner mig ensam och övergiven. Och då, då är det ju ett bra exempel att man kanske ska försöka prata med sin sunde vuxne. Att så här, och att en sunde vuxen också kan vara, fungera lite som en förälder för en själv. Och jag har verkligen satt där i system nu, att jag försöker, när jag får de här lite ångestaktiga skoven, när det liksom börjar skaka lite, att jag försöker prata med mig själv lugnande, gärna högt, gå in på toaletten och så här, klappa mig själv på kinden lite grann. Så ja, det kommer bli bra. Alltså lite så här, du vet vad du ska göra, andas, tänk på det här.
Kan du spela upp en sån monolog?
Nej, det kan jag inte göra. Det kan jag inte göra. Alltså, men jag tror att alla, jag tror man kan föreställa sig lite grann. Alla som lyssnar som har erfarenhet av ångest vet ju att det är ett ganska svart hål som man befinner sig i, och att det liksom är, och att det man måste göra akut är ju liksom att bryta ångestkänslan. Sen kan man ju försöka så här på sikt ta tag i den på mer liksom.
Ja, det finns
mer...
ju en akut ångest. Jag har ju bekantat mig liksom med det de senaste åren, en ångest som är att man, alltså att typ att jag tror att allt är hopplöst.
Ja.
Alltså jag börjar tänka jag måste nog begå självmord.
Ja.
Alltså det, och det någon gång i livet, i väldigt mörka perioder, har jag tänkt det liksom seriöst, men det är som att att man har tänkt det seriöst någon gång i livet gör att det finns alltid med sen. Och då är det, istället för att göra något bra som att prata med sin vuxna, så är det en utväg. För att just i den akuta ångesten, så om hjärnan inte hittar någon utväg, så är det typ så här, nästan som en smart grej att tänka.
Ja, ja, att jag kan i alla fall göra det här.
Ja, exakt.
Ja, för att få slut på det. Ja.
Ja.
Anything that floats your boat, man.
Men jag mörkt, men jag tror typ så här att om man någon gång har övervägt det allvarligt, så kommer man aldrig typ så här komma bli kvitt det.
Jag tänker ändå att vi som podd alltså inte uppmuntrar folk att liksom ta till självmordstankar om man mår dåligt. Jag tror att det finns andra.
Nej, verkligen inte. Men det jag menar egentligen är att jag förstår, i med den erfarenheten, så förstår jag vad du menar med det här. För att det finns ju, det är ju svårt på kort sikt att ta hand om roten till ångesten. Typ varför du känner dig övergiven.
Det går
eller,
inte, det går inte.
Nej,
det,
eller typ så här, min framtidsoro. Det kan jag ju inte lösa i stunden. Och ibland så är det ju kemiskt, och ibland är det saker som man verkligen måste ta itu med. Men i stunden så kan man ju hitta verktyg för att det kommer förmodligen inte vara konstruktivt. Även om man har problem som måste ta itu med, att det stunden av panik kommer inte leda någonstans.
Nej, och i mitt fall så är det ju dels då att nu försöka prata lugnare med mig själv, men sen så är det ju också att inte fastna. Alltså att bara göra någonting är ju vägen ut. Och det är väl, det, för mig är ju ångesten förlamande, och det gör att jag liksom blir stillasittande och stirrar när jag egentligen borde göra någonting. Så att den sunde vuxna är ju då kanske klappa på mig, säger till mig, sätt på dig träningskläderna, gå till gymmet, ställ dig på crosstrainern en halvtimme. Alltså du behöver inte göra mer än det. Du behöver bara ställa dig på den en halv timme. Och sen så vet jag, alltså jag vet ju inte det då, men den sunde vuxna vet ju att det kommer kännas mycket bättre när jag har gjort det, och när jag har bastat lite, och sen kommer jag ut därifrån, och då kommer jag ha ett annat mindset. Det kommer vara, det är lite grann som att stänga av och sätta på datorn, och så har man kommit ur akuta. Sen som du säger, så måste man ju kanske ta itu med de andra grejerna, och det är ju en annan, det är en annan femma. Det kan man ju, det får man ju jobba med under livet. Men hur som helst så har jag haft det lite så här skakigt, så jag var ju lite orolig nu när jag skulle liksom resa bort ensam med barnen, för att det är ju någonting att vara med barn när man mår dåligt. Jag har erfarenhet av det när jag var pappaledig med mannen, när jag hade liksom ändå ångest, och att det liksom är, det kan nästan bli värre. Alltså när man samtidigt känner ett yttre tryck på att man måste leverera på olika sätt. Alltså att det liksom blir ju ännu jobbigare. Och jag hade väl lite sådana farhågor, att jag sa, gud, nu ska jag åka utomlands, vi ska åka till Rhodos, det ska vara underbart, och sen så liksom är jag på ett skakigt ställe, och hur kommer det här gå liksom? Men då chattade jag lite med terapeuten och fick lite mer egentligen, inte något så här, nu har jag något helt nytt här som jag drar upp, utan det var ju, hon upprepade det här med den sunde vuxne och liksom så. Så att då har jag tänkt ganska mycket på det, och sen så åkte jag ner. Och sen, jag kommer väl till det, men jag menar, veckan har ju gått alltså över all förväntan. Det har varit så...
Vad såg du framför dig i dina mörkaste föreställningar om vad som skulle kunna hända?
Nej, men att jag skulle sitta och vara liksom depressiv, och att vi skulle vara i ett solparadis, och vi skulle vara vid en pool, och barnen skulle leka eller vilja leka, och jag skulle liksom tvinga mig själv att göra saker pliktskyldigt, men att jag skulle vara inte närvarande, vara någon annanstans, och helst av allt vilja sätta mig på balkongen med en vape och några starköl på kvällen typ, så att kan vi gå och lägga oss, så att, förstår vad jag menar, alltså så. Det var väl mitt mardrömsscenario. Men det blev inte alls så. Jag kommer återkomma till det. Vänta, nu kommer Jojo. Två sekunder bara. Ja, du får jättegärna gå på toa. Jag behöver inte säga till. Jojo går på toa, om det är någon som undrar. Men om vi nu återkommer till det där, så det gick ju, det började ju ganska dåligt, för att jag tyckte jag var jätteduktig första dagen, och så här smorde in Jojo noggrant, och jag hjälpte till med Manne liksom, och vi gick ut i den grekiska solen. Det var 50 solskyddsfaktor och så vidare. Men jag tror kanske att jag var ganska slarvig på något vis, för på kvällen så var barnen mega röda på axlarna, och Jojo gnällde jättemycket över att han var jätteröd, och att det gjorde ganska ont liksom. Så jag fick köpa aloe vera.
Då är ändå de väldigt väl pigmenterade.
Inte lika välpigmenterade som en annan, men det, man får också tänka att det här är liksom, de går ju från bistra midvintern i Sverige till liksom någon slags majsol i Grekland. Så att det är ju de är ju ganska ouppvärmda så att säga.
Kollar de UV-index?
Nej.
Det är ju mina barn hela tiden. Och då kan man ju tänka sig att de vill att det ska vara lite i UV-index för att inte bränna sig. Men det är tvärtom. Alltså det är som att 80-talet har kommit tillbaks. Mina barn vill att det ska vara jävla mycket UV-index.
Men visst är det svinbruna. Så? Jag har märkt det här också. Att yngre personer är ju helt tokiga och ska ju bli megabruna. Att det är liksom, det har vänt helt.
Ja.
Hur som
helst. Jag vet inte var gränsen går. Fast mina tjejer som är typ så i alla fall mellan 25 och 40 har ju aldrig mindre än solskyddsfaktor 50 i ansiktet.
Nej, 30-åriga tjejerna som jag har träffat, de ska vara jättebruna.
Okej.
Okay. Och det är brun utan sol och det är spraytan och det är liksom så fort det är någonting så ska de ut och de ska bli megabruna.
Ja, men ja, jag tror ändå att de har mycket solskyddsfaktor i ansiktet.
Ja, det kanske de har.
Ja. Men, du får fråga dem och återkomma nästa vecka.
Jag får göra det. Jag får göra en gallup. Men ja, så att det var ju lite ett debakel första dagen där, att de var så himla röda och jag var så misslyckad och att Jojo började flaga typ dag två och bara, vad är det som händer, varför ser jag ut så här, och jag fick smörja in honom och det gjorde ont och det var jobbigt, men sen var jag i alla fall väldigt noggrann med det där och det löste sig. Men det som hände,
det var så konstig grej, minns jag, med de gånger som jag åkte på utlandsresa med pappa. Det var inte så jävla många gånger, men jag minns super när jag gick i sexan. Det var så konstigt, för jag hade ju kommit till puberteten och var liksom en ung man med fjunmustasch och könsbehåring och sånt där. Och pappa och jag har ju aldrig varit så här fysiskt nära varandra. Jag tror att vi var ganska fysiskt nära varandra när jag var bebis, typ upp till tultaråldern. Men sen så var vi inte fysiska med varandra alls. Pappa kommer från en ganska så här stel uppväxt och har inte riktigt haft tillgång till det där. Så det var så konstigt när vi åkte till Cypern och han hade extrem respekt för solen. Så att han skulle liksom smörja in min kropp.
Just det.
Tre gånger per dag. Mm. Att jag skulle ligga i en säng och sen först framsidan och sen baksidan. Och det var som att han kanske hade typ längtat efter det. Alltså för honom kanske det var förlösande att äntligen få ta på mig liksom. Och sen så körde vi aloe vera också. Alltså så after sun.
Ah.
Så att det var typ fyra gånger per dag. Och också att jag skulle smörja in hans rygg, du vet, med alla de här leverfläckarna och spridda hårstrån och så här. Och han kanske tyckte att det var mysigt, fast gjorde det ändå rätt valhänt och hårdhänt liksom, för att han inte var van. Och jag tyckte att det var rätt äckligt och skämdes väl för att jag tyckte det var rätt äckligt liksom, när han, ja,
jag fick
honom.
Väl något liknande med Manne, även om jag tror att vi är lite närmare varandra fysiskt, i alla fall jag på honom än vad din pappa var med dig. Men
ja,
det är ju någonting med axlarna och ryggen, så där hjälpte jag ju honom. Men framsidan fick han sköta själv.
Men du tog väl typ svanken och mellan skulderbladen och...
Ja, verkligen. Alltså hela ryggpartiet tog jag ju.
Och han tog dig, eller?
Ja, han tog mina axlar och bak på ryggen också.
Ja, det var han som...
Vi gjorde alltså, på varandra.
Mina barn har ju inte... Jag skämdes för att jag tyckte det var äckligt. Men mina barn, de... Så här, nej, Iris får göra det. Nej, Rut får göra det. Liksom... Och sen så får man betala dem liksom 15 spänn för att göra det. Alltså, de står ju för att de tycker det är äckligt.
Ja, nej, han sa ingenting om det. Men hur som helst så har det funkat så otroligt bra den här veckan. Det har varit liksom... Ja, men vi har ju knappt haft några konflikter. Det har varit liksom, det har varit så härligt bara. Alltså det är liksom, vi har hittat en sån lunk. Vi har kört så här ett varannan dag schema. Att vi har varit varannan dag, har vi legat vid poolen. Vi bodde ju på ett jättefint hotell där med, som hade vattenrörskanor. 4-5 stycken som var ganska roliga. Så det var inga såna här halvmesyrer, utan det var kul grejer liksom. Och Jojo var så stor nu så han kunde ju åka alla. Jag menar, han kan ju simma. Och Manne och han hade jätteroligt i poolen. De kunde köra olika sådana. De körde någon variant på någon målstå. Alltså att en stod i mål mot någon kaka eller vägg. Och den andra skulle skjuta. Och så hade de cyklop på sig. Och de kastade någon boll och sådär. Och de hade verkligen ett utbyte av varandra. På ett väldigt roligt sätt. Och det var kul att se Manne leva upp som storebror. För hemma är de ju liksom ändå är ganska separerade. Men Manne lever ju sitt liv ganska mycket ute hela tiden och borta och är sällan hemma och sådär. Men nu var det verkligen att de hängde. Och jag kände också att jag på ett otvunget sätt kunde hänga med dem. Och jag var också med. Och jag kände aldrig några sådana tendenser att jag ville att dagen skulle gå över. Jag skulle sitta på balkongen och dricka öl och vejpa. Vilket jag i och för sig såklart gjorde ändå. Men jag gjorde det på ett liksom...
Gjorde du väl hela dagarna, så det var ju svårt att längta till.
Ja, eller vejpandet gjorde jag ju. Det är ju min nya grej. Alltså jag har ju blivit någon stor vejpare. Men det var ganska skönt att vara på semester. För att tidigare på semester så har jag varit en stor rökare. Att man blir så här, så fort man är utomlands och det är sol så köper man cigarettpaket och så bara kedjeröker man. Men nu har jag liksom testat hela råd och sortiment av vapes istället. Och det är ganska mycket bättre att kedjeröka vape än vad det är att kedjeröka cig, märker jag. I min egen kropp liksom. Även om det är nog såklart också har sina baksidor. Men ja, hur som helst. Jag har i alla fall känt att jag hittat både mig själv, alltså lite grann som förälder och liksom i den här konstellationen vi tre, och också hittat liksom barnen, och vi har verkligen så här, det blev verkligen ett fint möte, och vi hade, det var liksom aldrig någon tjafs på de utflykterna, vi hyrde bil och du vet, vi åkte iväg och gick till olika sådana här kyrkor uppe på berg och vi var i olika
sådana. Ja, det var imponerande, jag såg att ni var i Råd och stad och alla möjliga olika utflykter, så tänker jag mig lite svårt.
Ja, alltså det var inga problem alls. Vi var liksom runt i så här arkeologimuseum och vi var i så här stormästarens hus inne i Råd och stad, och vi gick runt och du vet, vi var på olika kyrkor. Bara Jojo fick en han har ju en förkärlek för såna här Oreo-glassar, för de finns ju inte i Sverige. De här som är som sandwich, typ runda puckar med just liksom Oreo och sen så
de har väl funnits i Sverige ibland, va? Men
jag
inte
vet
just
fan
nu.
Inte. Nu finns det inte i alla fall. För han älskade dem när vi var på Mallorca då för 1,5 år sedan. Och nu älskade de. Och jag blev så glad när jag hittade dem första dagen. För han hade trott att det bara var en spansk grej. Men så hittade jag dem i en kiosk. Och så bara, wow. Och då, så då blev det liksom, han fick en sån lite då. Sen var det lugnt. Och,
är det ju bra när de är ute? Jag tycker pengar funkar så dåligt.
Ja, pengar funkar dåligt, ja. Oreo-glass är mycket bättre. Speciellt pengar funkar skitdåligt när man bor på All Inclusive.
Ja, verkligen.
När allt är tillgängligt hela tiden. Men de hade Oreo-glass i poolbaren där vi satt.
Åh, jävlar.
Där kostade Oreon 5 euro, Oreo-glassen.
Nej!
Då kostade den i supermarketen som var liksom en trappa upp in i hotellet. Där kostade den liksom 3,50. Det är ju så jävla dyrt med euro. Alltså, euron är så dyr nu. Och liksom, det var jävla tur att det var all inclusive för att så här, gå ut och käka... är liksom, det är inte som att det är billigt direkt.
Nej.
Vi käkade gyros där någon dag. Jag vet inte om du såg det, att jag åt min favoritgyro med pommes frites i, som ju också är en gammal kär följetong i
podden. Ja, verkligen. Men en konflikt finns det.
Ja. Nej, men och då, nej, men så vi haft det jättemysigt. Men var en, det var en dag, och det är väl, alltså mitt värsta är väl egentligen, och det har blivit mycket bättre nu sen jag började medicinera och sådär, men det är att spela minigolf med barn. Dels så tycker jag att minigolf är för mig, alltså då går ju min damp, då får jag den akut panik, för jag tycker att...
Ja, men jag fattar inte varför ni alltid ska hålla på att spela minigolf.
Manne älskar det.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Så att vi såg den här minigolfen och bara, nu kör vi. Och jag gick dit glad i hågen och skulle gå och beställa de här borden, och han var ganska skakig, han som stod. Det var liksom en kombinerad bar och liksom minigolfuthyrning. Och jag frågade lite grann hur det kostade, och han svarade lite sammanbitet och sådär. Och sen så började vi spela, så kom jag tillbaks och skulle köpa en dubbel espresso. Och då så hade jag massa mynt i euro så här, lösa i min plånbok. Så skulle jag fråga honom hur mycket den kostade medan han höll på. Och då bara, alltså då tittade han på mig och så bara, can you please stop talking? Jag bara, what? Jag bara, no, I was just wondering how much is the espresso? You talk all the time, you ask all these questions, can you speak? Och jag bara, oh my fucking god, you gotta be kidding. Och så blev jag skitförbannad och så började jag skrika på honom.
Oj.
Och sen så började han såg så här sammanbiten ut, som att han så här, antingen hade han varit med om typ den värsta natten i sitt liv. För han såg ganska så här utvakad ut. Alltså att det var någonting, det hade hänt någonting väldigt hemskt. Eller så var han bara världens sämsta person. Och då sa jag sen, när han liksom hade gjort min kaffe och kom, och bara, you know it's only the beginning of the season. This is gonna be the longest season in your life if you cheat the tourist like this now, in May. Stod hon och skakade. Jag var så förbannad. Men hur som helst. Men det var ändå ett tecken på att jag var lite på helspänn. För ofta är det ju sådär för mig. Jag har ju dragit det här Fredrik Lindström-exemplet. Att man vet vilket humör man är på om man blir stoppad av militärens musikvaktparad. För att blir man glad och börjar gnola med, då vet man att man är på bra humör. Blir man sur, då vet man att man är på dåligt humör. Lite så var det här. För att eftersom jag tände till så utav helvete på honom, det var ju ändå ett jävla karriärtecken. Att jag liksom var på ett dåligt plats. Men jag lyckades ändå trycka bort det här med hjälp av SSRI-preparat och sunda vuxna under hela liksom spelsessionen. Jojo tappar det några gånger för att han blir liksom så förbannad när han liksom missar och sådär, så han kastar klubbor och springer iväg och är så här 8-årig sur liksom. Och sen så började det gå dåligt för mannen också, och då är han höll ändå ihop det jättebra, men det kände ändå att det var liksom låg i luften, och det gick det ganska bra för mig ett tag. Sen på sista hålet så fick jag typ en, alltså jag missade, du vet så här, som det alltid är på sista, man bara står och slår och sen ska det ner i något hål och bollen ska försvinna. Och jag fick väl en kringla, så jag klarade det.
Ja, det är ju jävligt jobbigt. Alltså, min pappa retade alltid mig. Alltså, jag undrar hur mannen skulle ha överlevt honom. Han var ju så här, jag pratade ju alltid om Södertälje. Kringelstaden.
Ja.
Så det var alltid så här, ah, är det på väg åt Södertälje, mannen? Blir det Södertälje nu? Ska du åka till Södertälje? Ja, men
då i alla fall alltså, höll jag ihop
det.
Han har
många positiva sidor. Men det är ju värsta med de här, när man inte kommer framåt, utan där bollen åker tillbaka till startpunkten. Det är ju
precis,
så jävla vidrigt.
Och så står man bara där och slår och känner sig som idiot. Men jag, det är så här, på ett medvetet plan så bryr jag mig inte. Alltså då skiter jag i det. Alltså att jag liksom är... för jag bryr mig ju inte om så här, om jag förlorar eller vinner mot mina barn. Alltså det är inte så här, jag blir inte sådana vinnarskall att jag liksom blir sur eller sånt. Men jag märkte sen efteråt, för att då var vi hungriga också. Det var lunchdags. Det var innan den här gyron. Och då märkte jag att jag var på ett jävla dåligt ställe, för att när mannen började obsessa, han kan ju bli så här autistisk och skulle räkna ut poängen direkt innan vi skulle gå och äta. Och jag var så här, nej, nu tar vi den här lappen och sen så går vi till restaurangen och sätter vi oss och beställer och så kan vi räkna ut där. Och han var så här, nej, jag ska börja nu. Och så stod han och räknade, kan jag få lappen? Och då märkte jag ju vilket humör jag var på, för att min reaktion då var att jag stoppade in i munnen och tuggade på den och rev sönder den och kastade iväg den. och då förstod jag ju att jag både var hungrig och på en dålig plats. Men han plockade upp de här bitarna och började räkna medan jag själv gick till det här gyrostället och beställde. Sen så åt jag några tuggor och sen var jag...
Men vad tycker han då? För att han är väl van vid att han liksom inte kan hantera situationer med sin ADHD och att folk blir sura på honom för det.
Jag tror att han snapsade lite grann och blir lite mer så här, pappa, du är ju likadan som jag, du är dum i huvudet.
Ja, men jag menar, blir han, är det skönt för honom då liksom, eller är det så här, är det jobbigt att herregud min pappa är sjuk i huvudet, eller är det så här, ja, fan vad skönt att det finns fler som inte kan hantera sig själva?
Jag känner det som är skönt är att jag känner ju aldrig att någon blir rädd för mig. Det är väl mer att jag blir liksom källat till lite grann åtlöje. Men också att jag liksom att det kan bli lite en relief, att det liksom blir för alla på något vis. Jag tror inte att jag, det blir liksom inga stora men överhuvudtaget. Men det är ju något med mig som är sådär, för jag är ju väldigt trevlig och många älskar ju mig på sådana turistorter, för att jag är väldigt gullig och väldigt sådär, säger liksom Kalispera och Kalimera och Efaristo och liksom lär mig sådana artighetsfraser och sådana hela tiden, och folk tycker att man är gullig. Men sen så ifall det är som den här bartendern då, som inte köper mitt surr utan som blir irriterad, då vänder jag ju på en femöring, för då blir jag så här: okej, jag försöker bara vara trevlig, fuck you din jävla effit heter jag, jävla bög hor jävel, för att då blir jag liksom kränkt. Och det är väl kanske ett kännetecken i mig i relationer i största allmänhet, att jag är jättegullig tills någon inte gullig tillbaks, då blir jag asogullig.
Just det.
Där är kanske också att en sund vuxen ska komma in och vara.
Ja, men är inte det liksom hustrumisshandlare och kontrollerande män otroligt, otroligt, otroligt gulliga när de får kontrollera sina kvinnor 24 timmar om dygnet och får läsa deras telefon, chattloggar och
fast problemet med dem är ju att de är ju inte trevliga då heller. De hittar ju alltid problem och blir ju störda ändå. Jag tycker ju att ifall Barbara, som ju den söta badvakten heter, svarar trevligt när jag säger Kalimera.
Det räcker att hon säger Kalimera då.
Ja, och svarar glatt tillbaks. Så då är det inte som att jag trissar upp det tills jag, och att jag ändå slutar med att jag spör henne. Då är jag ändå nöjd.
Ja, det är bra. Fan, ja. Det är riktigt bra.
Men så att, vi har haft liksom en otrolig vecka måste jag säga. Och nu känns det ju, nu är ju lite, bäver jag ju lite inför den här veckan, för nu blir det ju kontrasten ännu större. För nu ska jag ju gå från att vara liksom pappa på heltid och vara liksom utomlands och ha mysigt, till att nu gå in i en liksom ensam vecka nu utan barnen igen. Och så att det ska bli spännande.
Det måste ju vara jävligt skönt också. När det har varit för en vanlig vecka så ser ju inte ni varandra exakt precis hela tiden. Det måste vara skönt att bara liksom vara ensam en stund, eller?
Jo, men det är så jag vill tänka på det. Och den sunda vuxna tänker ju så, att det ska bli skönt. Att jag ska så här, nu ska jag liksom åka till jobbet och sen så ska jag träna och sen så åka hem och kolla på någon tv-serie och läsa och ha det lite härligt liksom. Och så
det här, låter kunna... inte som en realistisk, det låter som den sunda vuxna.
Ja, precis. Men jag,
han har inte varit så framträdande i ditt liv.
Nej, verkligen inte. Men jag förstår vad du menar. Men jag menar, det skulle lika gärna kunna vara typ så här, gå ut och ta en öl också. Men det att det ska just vara det. På ett ganska så här, det ska inte vara på något liksom påtvingat och liksom flykt från sätt, utan det ska vara, jag ska landa i det och jag ska liksom försöka vara lite mer i stunden och inte tänka att så här, den här veckan är liksom, nu ska allt hända eller nu liksom, jag vet inte, alltså, för det blir ju någonting med för mig som är ju så här kontrollbehov och vill ha lite kontroll i största allmänhet, så blir det ju väldigt speciellt när man de senaste liksom snart 14 åren har ju allt varit väldigt utstakat. Alltså dagarna har ju varit väldigt utstakade. Alltså man har liksom jobbat och sen så har man fixat någon middag och sen så har det varit någon läggningsrutin och sen så har man haft någon timme och sen så har man gått och lagt sig. Nu är det ju helt plötsligt liksom att man måste hitta någon helt egen rutin eller något eget liksom.
Kanske ska bli fotbollstränare.
Ja, kanske. Men så att det ser jag fram emot. Men framförallt så tar jag med mig den här veckan att det var otroligt härligt att få en sån här vecka tillsammans. Alltså det är ju en ynnest att få, och det är ju jävligt härligt att ha barn. Och jag slog ju mig, jag var tvungen att lägga upp någon sån här sentimental story på Instagram när liksom vi satt och väntade på någon båt där i hamnen i Rådos.
Det kändes verkligen helt okej, tyckte jag. Eller liksom att man unnade dig det.
Ja, tack. Ja, men för det var liksom Jojo satt på mannens knä och det var verkligen så harmoniskt som det var på bilden. Det var inte så här att det var kaos och sen så lyckades jag få en bild i stunden, utan det var verkligen så här, vi hade så mysigt och Jojo hade skärmat brallan. Jojos engelska är ju så otrolig också, i och med att han spelar det här VR-spelet och pratar engelska.
Just det.
Så alla blir så imponerade, för han går ju runt och liksom chitchattar med alla. Han är ju attackminglare och liksom cool. Får ju alla de här vuxna, och de blir så imponerade över hans engelska. Så att han hade liksom hållit på och lärt känna massa folk där, och sen så satt han i mannens knä och vi åkte den där båten och det var liksom saltstänk och det var ljummen kväll och gud, jag blir ju gråtmild bara jag tänker på det. Otroligt.
Men jag tycker också det är otroligt att saker och ting ändras eller mycket. Återigen så känns det så här helt otroligt att tänka sig att det känns som det var ganska nyligen som du berättade att ni funderade på skilsmässa.
Ja.
Och nu har du varit på semester ensam med barnen. Och att så här, ni känns som ett harmoniskt gäng ändå. Och det är också så jävla konstigt, tycker jag, att så här, vara borta då i Grekland en vecka och sen komma hem och sen vara liksom 2 kilometer från sin mamma, men sen så ska man träffas nästa dag. Men att det inte är något konstigt.
Ja.
Utan att man anpassar sig efter att det är liksom, att det går så jävla bra, verkar som, att glida in i varannan vecka lugnt. Det känns liksom otroligt. Alltså, det är som att din värld går så jävla mycket fortare än min hela tiden. Alltså så otroligt fort. Alltså det är som en helt annan liksom tideräkning.
Ja.
Det snurrar så fruktansvärt fort.
Men det går ju fort för mig. Alltså när jag väl gör saker så går det ju väldigt fort. Alltså, så är det ju. Och det är ju verkligen på gott och ont. Och där är väl också någonting som jag tänker kan vara, alltså verkligen på gott och ont. Att det är, att det saker händer väldigt fort ibland.
Ja.
Och att det ibland kommer, jag menar, jag känner ju nu det som, jag menar, Li gick igenom, utan att liksom lämna ut henne för mycket eller prata för mycket om liksom hennes erfarenhet, så det jag kan se utifrån, så känns det som att hennes reaktion efter skilsmässan, liksom den initiala reaktionen, den känns ju som att den har skjutits upp och den hamnar hos mig nu. Alltså den liksom stora, vad som är sorg eller, alltså allt det här som det innebär liksom, det här uppbrottet. Jag hade ju en kväll när vi satt då kvällen innan vi skulle åka så var jag över, för att alla sommargrejer var ju hos dem. Mm. Hos Li. Så då var jag ju där och packade. Då hade jag och Li en kväll, vi satt och drack lite vin och hade väldigt fint liksom, möte och hade det mysigt ihop och sådär. Och det kändes ju också som ett så här, att det var typ som att jag såg henne för första gången på typ ett halvår. Alltså du vet, för att man har varit, jag har varit så uppe i mig själv. Så att det är väl sådär att man är väl olika och det tar väl olika lång tid att sörja och liksom förstå vad man har haft och vad man har och sådär.
Okej, så du är både väldigt snabb och väldigt långsam.
Ja, på ett sätt är det väl så att jag verkligen. Ja, gud. Apropå snabb och långsam och sådär, klockan är ju nu 8:55 och det är söndag kväll och barnen ska till skolan imorgon och jag tror att jag behöver natta den yngsta av dem så att han inte är ur skitet lakan imorgon när han
det kommer till skolan. Det tycker du ska göra. Vi hörs om en vecka. Och ni hänger med då, hoppas jag.
Ja, det hoppas jag verkligen också. Ha det bra.
Hej då.
Hej. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.